och välkommen till Bagaget, en podd om saker vi bär på. Med mig i studion idag har jag Göran Blom från OSS Västmanland. Och sen har jag också Lena Höss, förbundsordförande för OSS. Jag tänkte att ni skulle få presentera er lite närmare. Jag börjar med dig, Göran. Du är ordförande här i Västmanland.
Nej, jag är kassör.
Kassör.
Och är den som leder våra öppet hus, som är den huvudsakliga verksamheten vi håller på med.
Just det, ja. Och ingenting mer? Varför engagerar du dig i OSS till exempel?
Ja, för att jag har ångestproblematik och någonting som jag haft hela livet. Men 10 år sedan då störtökte och jag mådde riktigt illa och dåligt. Och behövde hjälp. Ja. Jag visste inte vad. Och så hittade jag på nätet och att OSS skulle starta upp här i Västerås. Och även om jag har social fobi då och undviker sånt där, så var jag så desperat så att jag åkte dit.
Ja.
Och det är jag jätteglad för.
Ja.
Det är något av det som hjälpt mig mest att komma tillbaka från den dippen.
Mm. Tänker du när du kommer tillbaka att du fick träffa likasinnade, eller vad säger man, människor i samma situation?
Det är ju det. Har man liksom svårt med det sociala, då har man inte så stort umgänge och man har ju svårt att kommunicera överhuvudtaget.
Mm.
Och då inbillar man ju så att man är helt unik. Man är helt jättekonstig. Det är bara jag i hela världen som är så här konstig och beter mig så här. Och så kommer man dit och så hör man de andra och liksom, jaha, är de likadana som jag?
Ja.
Det är en ganska skön känsla.
Ja,
faktiskt.
Jag kan tänka mig det.
Det hjälper.
Ja. Och vem är du, Lena?
Ja, Lena Huss, förbundsordförande, riksorganisationen som då heter Ångestförbundet.
Just det. Det skulle vi nämna.
Men vi heter OSS i alla fall.
Ja. Och varför engagerade du dig i Ångestförbundet då, blir det, OSS?
Ja, alltså när jag engagerade mig så fanns det faktiskt inget förbund.
Okay.
Utan det fanns ett litet nätverk i Stockholm.
Mm.
Som på den tiden faktiskt hette Paniksyndromsällskapet. För då pratade man mycket om panikångest. Man generaliserade ångest och social ångest var inte etablerade diagnoser ännu.
Okej.
Och jag hade faktiskt varit långtidssjukskriven för en utmattningsdepression och var otroligt isolerad. För det blir man i en sån situation. Jag är inte från Stockholm heller, utan jag var inflyttad, så att alla mina vänner var kvar i min gamla hemstad i Göteborg.
Ja.
Och så när jag hade då gått hem och tappat jobbkontakter och alla de här lite ytligare kontakterna, så kände jag att jag måste träffa människor som jag kan prata med på samma villkor, liksom, som vet vad det är jag går igenom.
Mm.
Och sen efter några månaders funderande så tog jag mig till lokalen och där satt ett halvdussin jättetrevliga personer som vi fikade och pratade med, och sen så blev vi ett tajt gäng och sen formerade vi en organisation.
Ja.
Och det här var 1994.
Ja. Så du har varit med på resan från början, kan man säga då?
Ja.
Ja, från start. Ja. Om ni skulle beskriva OSS, vilka är OSS? För de som inte känner till, ja, men om vi börjar med Västmanland då, hur kan man beskriva?
Ska vi titta liksom lokalt av vad vi huvudsakligen sysslar med, det är att vi har träffar varannan vecka som vi kallar öppet hus.
Mm.
För att, ja, det är öppet. Man behöver inte vara medlem eller någonting, utan det är bara att komma dit. Och det är sagt, vi träffar varandra. Och det är ju det att alla vet vad ångest är. Alla har egen erfarenhet. Och det blir väldigt lätt att prata.
Ja.
Och även om klimat i samhället har blivit bättre att prata om det här, så är det att prata med någon som inte vet vad ångest är svårt.
Ja.
Det är väldigt svårt att förklara hur svårt det är.
Ja.
Men där är det ju inget svårt. Och liksom även just det här, liksom, eftersom jag har svårt med det socialt och liksom vara kunna prata i vanliga sammanhang. Så ja. Liksom att det, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Jag tänker
där
på
det. Är det aldrig.
Nej, där går det lätt att prata. Och ja, man känner
och
att man...
jag känner aldrig att jag börjar fundera, vad ska jag säga? Är det lämpligt som jag gör i andra sammanhang?
Ja.
Och där liksom bara kommer det ut och det, liksom, det flyter på. Och det, man känner sig normal.
Ja.
Alltså det är så skönt. Så det.
Tänker du med öppna husen, för du sa att vem som helst får komma. Kan det vara så att om man är nyfiken då kan komma och så kan man bli medlem om man vill då, eller?
Ja, sagt vara öppet hus där, det är ju ingen medlemskrav att få komma dit, utan det får vem som helst. Och ja, det enda vi har, det är ju när vi har andra aktiviteter som då föreningen står för kostnaderna. Bland annat så när vi har avslutningsmiddagar brukar vi gå ut och lite social träning, gå ut och äta på restaurang tillsammans. Och då står ju, för att ingen ska känna att de inte kan följa med för att de inte har råd, så står ju föreningen för alla kostnader sånt där.
Ja, okej, jag förstår.
Och, men då behöver man ju vara medlem då, i och med att...
Ja, det förstår jag.
Men själva öppet hus, det är bara komma.
Jag tänkte på de här öppet husdagarna, är det något tema då? Eller är det bara komma dit och fika ni? Eller är det,
ja, har ni vi något? Har lite, det är lite olika, men vi har haft lite tema nu på sistone här. Det var efterfrågat av de som var där. Och inför varje träff då så har vi en... Att vi skickar ut mejl då. Jag skickar ut mejl till alla intresserade och medlemmar för att påminna. Och så har jag då sagt vad vi har för tema och sådär. Och det har varit uppskattat. Men ibland då kommer det ju någon som verkligen behöver prata av sig.
Ja.
Och då får den göra det. För det är ju liksom det viktigaste. Vi ska inte, liksom, inga strikta sådär. Utan är det någon som behöver prata och sådär, då får de göra det.
Mm.
Så mycket de känner att de behöver.
Ja. Och Lena, man jobbar som Riks då, man säger. Hur jobbar ni?
Riksförbundet är ju en paraplyorganisation där lokalföreningen är så att säga medlemmar. Eller ja, vi har ju inget formellt medlemskap.
Nej.
Men riksorganisationen är ju en, man kan säga att det är en paraplyorganisation med servicefunktioner.
Okay.
Dels så ska vi ju jobba ut mot centrala myndigheter, riksdag, regering, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, allt möjligt, med att jobba för personers möjligheter och rättigheter. Det är en jätteviktig uppgift. Och vår andra stora uppgift är ju att serva medlemsföreningarna. Vissa föreningar är ju väldigt svaga. Västerås är ju gammal och stabil. Men det finns ju föreningar ute i landet som är mindre och lite mer osäkra. Och då kan vi hjälpa till med, ja, hjälpa till med årsmöten eller hur gör man ett bokslut, en redovisning och sådana där praktiska saker. Så att de istället kan koncentrera sig på det viktigaste, nämligen att möta människor.
Ja, men det är ju jättefint. Så ni finns som ett stöd och även att ni kan komma ut till dem och hjälpa till på olika sätt. Liksom.
Ja, det gör vi.
Ja.
Jag har jobbat mot Linköping, Karlstad och nu lite grann mot Örebro. För det har svajat där, för det är någon person som dippar som har en viktig funktion. Och då kommer man ut och så hjälper man till ett tag och sen kommer föreningen på fötter igen.
Ja, men jättefint. Vi pratade lite om bakgrunden redan när ni var med, i varje fall både du, Göran och Lena, att när det bildades, Göran, du här i Västmanland och du, Riks. Men från början, liksom, finns det, är det så att det har startat på olika platser samtidigt ute i landet, eller liksom, är det någon som har dragit igång OSS på ett ställe? Liksom, finns det en historia, tänker jag?
Ja, här i Västerås då, så hade det ju funnits en förening här innan som hade upphört. Och sen var det från Riks då, Göran Hagberg heter han, som var här och drog igång det igen. Och som Lena sa här, att starta upp. Han tog liksom tag i som ordförande och såg till att vi varit en förening. Och Mm. Och att det kom igång. Och sen när vi var på banan där, då, ja, då tog vi över själva då.
Så ni fick, kom han, om jag förstod rätt, han kom från Riks då, ja, och drog igång det.
Mm. Mm.
Så ni fick hjälp med det?
Ja,
kunde starta,
ja,
ordentligt.
Precis som Lena berättade, ja, precis hur att hon gör.
Ja, precis.
Om man ser
och historiskt.
Alltså riktigt historiskt, om man, ja, går till allra första början. Om jag, mm, har rätt historisk skrivning, och jag tror det, ja, för jag tror jag har varit med längst med mina 29 år, så var det Göteborg som var först.
Okay.
De var faktiskt före Stockholm.
Ja.
Så det var en väninna till mig i min gamla hemstad i Göteborg som, mm, tipsade om att det kanske finns något liknande i Stockholm. Men då var det bara ett litet nätverk i Stockholm. Och fortfarande är Göteborg en förening som är, jag tror att den är lika stor som Stockholm, fast stan är hälften så stor.
Ja.
Så vi har en tung tradition just i Göteborg.
Ja.
Men Riksförbundet bildades ju i Stockholm genom att de då befintliga lokalföreningarna sa att, nej, men vi behöver en nivå till,
mm,
för att hinna med just det här med riksdagen och
mm,
ja, de här övergripande rättigheterna som man har i en välfärdsstat.
Ja, precis. Ja. Men lite historia där. Så Göteborg var lite i framkant där, om man tänker, för OSS. Ja. För det är ofta så när man bildar liksom en förening eller så, för man tycker ju att det saknas någonting, som du uttryckte. Du kände en gemenskap med dem du, mm, träffade där, och ni har en styrka att ni kan, ja, men det känns som att ni kan prata väldigt avslappnat med varandra och så. Är det någon form av liksom saknad tomrum som OSS liksom ville fylla då, eller hur man tänker, när ni drog igång?
Ja, men det är väl egentligen mycket samma som alla föreningar som har liksom något, att personer som har någonting gemensamt vill träffa andra personer som har samma sak gemensamt liksom, och kunna prata om det, och det kan ju liksom vara vad som helst.
Mm.
Och just eftersom det har varit tabu och skäms, har man ju liksom känsla,
mm,
skammen där att vara, känna det här liksom, den har ju liksom, den har ju hindrat en från att hitta, var pratar man om det här?
Just det.
För om man träffar en vanlig person som inte förstår då, och även om man börjar öppna sig lite och man märker att det här varit inget bra gensvar, då slutar, ja, man sig på en gång direkt.
Förstås, ja.
Och då behöver man liksom ett ställe där man vet att det man säger tas väl emot,
mm,
och de lyssnar.
Mm. Man kan säga att tomrummet eller stället som behövdes är att skapa ett forum där man kan få någon som lyssnar, och man kan lyssna till andras berättelser, och man, ja, känner en gemenskap och förståelse för det man har varit med om lite grann, eller?
Ja, ibland kan det faktiskt vara bara att man får ett socialt sammanhang.
Ja.
För om man har satt ut på ett öppet hus, som vi också har i Stockholm då,
ja,
och pratat ångest i ett par timmar, så är man ganska trött, och då hänger folk kvar och fikar och pratar i största allmänhet,
mm,
då blir det som ett ställföreträdande kompisgäng nästan.
Just det.
Och det är ju många, kanske framförallt killar, som inte vågar prata med sina vanliga polare om man mår dåligt och sådär. Men då kan man komma till ångestföreningen en gång i veckan liksom, och bara släppa allting och vara sig själv.
Mm.
Och det är säkert väldigt befriande. Sen har vi också en ambition att vara någon sorts, man kan ju faktiskt också vara någon sorts mellansteg mellan vården och det alldeles vanliga livet.
Just det, ja. Att det finns ändå en form av stöd man kan ta i varandra där i det, mm, forumet. Som man kanske inte har i livet heller. Men man vill inte söka vård heller.
Eller? Nej, och det kan hända om man har varit i vård. Ja. Så att man har legat inlagd ett tag.
Ja.
Och så känner man att, ja, men jag vill ut liksom i livet igen. Men, mm, men jag behöver någon som håller mig i handen.
Just det.
Då kan föreningen fylla en roll i den funktionen också.
Mm. Mm.
Vi får ju såklart inte bedriva någon form av vård. Men just det här att, liksom, att man ska inte komma från vården till bara ingenting.
Nej. Nej, men det finns ett sammanhang, du sa det ju. Och alla behöver, mm, känna sammanhang. Det är det du också uttrycker, tycker jag, Göran.
Ja.
Liksom, det här sammanhanget? Vad vänder jag mig? Att det finns en trygghet i att veta att dit kan jag gå och prata om min ångest. Det är väl jättefint, tycker jag.
Och det finns en erfarenhetsbank i form av andra människor.
Ja.
Ja, men så här gick det för mig. Så här bar jag mig åt för att återhämta mig.
Mm.
Jag till exempel då, som kom tillbaka efter en långtidssjukskrivning.
Mm.
Det är ganska dåliga odds för det.
Mm.
Men då var det faktiskt folk i föreningen som, ja men du, testa det här, plugga. Mm. Liksom, eller så här gjorde jag.
Mm.
Jag hittade en bra terapeut. Eller den typen av praktiska tips som man kan utbyta.
Ja, den egna erfarenheten helt enkelt som man kan ta stöd i. Jag tänker själv oftast när någon berättar för mig vad den har gjort. Eller, ja, men när man delar med sig av egna tips som man har testat. Och det, då blir man ju nyfiken. Ja, men det kanske funkar för mig också. Just det här att någon annan har vågat pröva innan.
Mm.
Man får höra. Ja. Hur tycker ni att den här föreningen har tagits emot i samhället liksom, i stort så?
Alltså jag måste säga väldigt bra. Okej, nu är jag part i målet. Men alltså jag har blivit inbjuden. Jag var på socialdepartementet i somras.
Ja.
Och jag har varit i nätverk på Försäkringskassan, på, vad heter de nu igen, för detta Socialstyrelsen. De som nu är ute över tillsyn, det kommer.
Ja.
IVO, tack.
Ja.
och den typen av övergripande funktioner. Och det, vi blir faktiskt aktivt inbjudna därför att de vill ha våra synpunkter. Sen vet jag inte hur mycket de faktiskt tillämpar. Men då har vi i alla fall fått säga vad vi tycker. Och folk är genuint intresserade.
Mm. Jag tänker att de vill ha just det du nämnde, den egna erfarenheten och den kunskapskällan.
Ja.
Och den behöver de få till sig, tänker jag.
Precis, och psykisk ohälsa, det vet ju alla. Det är ett växande problem.
Mm. Absolut.
Och då måste man liksom, det behövs insatser.
Mm.
Och vem vet bäst vilka? Ja, men det gör ju naturligtvis vår egen organisation.
Ja, precis. Vad tänker du göra? Har du något mer som du tänkte på?
Nej, så det är jag tänker. Vi är ute och presenterar föreningen ibland. Vi får förfrågningar då. Och de vi är hos är alltid väldigt positiva. Och jag liksom, när jag är ute och pratar om föreningen, då ungefär, då pratar jag ungefär som jag gör nu liksom.
Mm.
Vad jag har varit med om och sånt där och vad som har hjälpt mig, och inte så där väldigt strikt liksom bara vad föreningen är, vad den gör eller så. Utan,
du bjuder och, lite på din egen resa.
Ja, och det tas emot väl och ja, det är liksom feedback vi har fått, så är de alltid positivt. Sen är det ju begränsningar vad vi kan orka med så där, så att vi skulle kunna vara på många mer ställen, men det har vi ju inte möjlighet till.
Nej, ibland vill man mer än vad man orkar såklart.
Ja.
Jag tänker, nu är ni väldigt positiva när ni berättar, ni blir inbjudna och det är liksom, finns det något problem ni har stött på eller liksom någonting i samhället där det liksom har känts att det har vunnits kanske problem eller attityder när ni är ute i ert arbete liksom, eller är det bara positivt?
Ja, men det är klart att det finns motstånd här och var. Det är ju inte jättelätt att rå på Försäkringskassans regelverk.
Nej, till exempel. Nej.
Och det är klart, vi kan ju inte. Vi har jobbat jättelänge för mer samtalsbehandling i vården.
Ja.
Och det är ju en riktig uppförsbacke.
Mm.
För det är dyrt.
Ja. Mm. Så där är det mer kanske kostnadsfrågor och regler som kanske, det är ändå viktigt att man säger det, tänker jag, men det kan finnas ett problem på ett annat sätt som inte ni kan, som du säger, rå på eller styra över, men ni kan fortfarande uttrycka vad som skulle önskas eller behövas, tänker jag.
Ja, väldigt mycket praktisk socialpolitik är ju finansieringsfrågor.
Ja, precis.
Och då driver vi så hårt vi kan, men det är klart vi kan inte nå ända fram. Och dessutom är det så, det finns oerhört många, jag vill inte använda ordet handikappgrupper, utan grupper med funktionsvariationer som också vill komma fram.
Precis.
Och det är klart att det blir ibland, det blir ju konkurrens om resurserna. Ja, tyvärr.
Alla behöver dela liksom, ja, på något sätt. Mm. Jag tänker liksom, om man tänker lite tillbaka nu historiskt igen, har attityder och ja, men hur föreningen tagits emot, har det förändrats någonting över tid under ert arbete? Har det alltid varit, som jag upplevde det som ni förklarar nu, väldigt positivt, eller har det liksom funnits mer motstånd längre tillbaka?
Alltså jag tycker att det blivit väldigt mycket enklare av det enkla skälet att man pratar om psykisk ohälsa nu. Det gjorde man inte för 30 år sedan. Mm. Det har hänt så mycket just därför att det har exploderat ut i samhället. Mm. Och en massa kändisar har gått ut och berättat om sina problem. Mm. Ja, men då blir det ju mycket enklare.
Mm.
Och jag kollade lite på nätet innan. Det står att risken att någon gång under livet få ett ångestsyndrom är ungefär 25%.
Ja.
Alltså det var fjärde person.
Ja. Kommer förmodligen att drabbas.
Ja.
Ja. Mm. Precis. Så då är man ju inte ensam som vi började. Liksom så.
Nej, alltså en av fyra grannar får bjuda på en kopp kaffe.
Ja, precis. Ni har varit inne lite på vad ni gör för era medlemmar. Ni hade upp ett hus bland annat. Finns det något mer som ni tänker att man får om man är medlem i OSS?
Alltså man får ju vår underbara förbundstidning.
Ja.
Vi har en redaktör som är jätteduktig. Hon jobbar väldigt självständigt. Hon vill göra en tidning med ett allmänt läsvärde.
Mm.
Och jag tycker att hon lyckas väldigt bra. Och blir man medlem så får man ju den 4 gånger om året.
Och vad kan man läsa i den? Är det tips, idéer eller är det allmänt vad OSS gör ute i landet? Eller vad
det är lite olika, men senaste numret handlade bland annat om folk som blir utförsäkrade.
Okej, okay, ja.
Och sen var det krishantering för ångestdrabbade.
Ja.
På en nivå, hur ska vi hantera det här? Och sen brukar det vara boktips och sen lite allmän läsning och ett par krönikor.
Ja. Ja, men det låter jättebra. Kommer du på något mer, Göran, som ni, vad får man som medlem? Tycker du?
Ja, det är, men vi, ja, förutom öppet hus och vi har avslutningsmiddag, så vi försöker ju ha lite andra aktiviteter också då. Vi går på bio ibland och vi har väl haft några utflykter ibland. Vi var med i blodomloppet, en sån här
löpgå-tävling
här i Västerås ett år. Och det är ju liksom att många som lider av ångest, de blir ju gärna sittande hemma, kommer inte ut. Och det gäller ju, försöker ju då liksom vara ett stöd att vi är med och håller i handen så att säga.
Ja.
För att de ska ha möjlighet att komma ut.
Mm, jättebra. Man får stöttning helt enkelt på olika sätt. Ja. Nu har vi pratat lite om det. Jag tänkte också om man får drömma lite vitt nu här framöver. Hur skulle samhället ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som ni och era medlemmar har i OSS framöver?
Det är ju vården framförallt.
Ja.
Eftersom primärvården är det första du måste gå till när du söker vård. Och där saknas det väldigt mycket förståelse. Alltså, jag själv har ju bara positivt av när jag gick dit, för jag träffade väldigt bra personer, men av alla som jag har träffat så är jag väl tyvärr i minoritet.
Mm.
Oftast så har de väldigt lite förståelse för problematiken, och den hjälp du får är ju inte så. Oftast så bara medicin och sen ingenting mer.
Inte så anpassad efter individen, låter det som, nej.
Någonting som vi pratade om sist på öppet hus är just det här att om du mår dåligt, så bara för att du mår dåligt så vet du inte själv riktigt varför eller hur. Eller det behövs ju ett samtal med någon som vet, som kan lirka ut vad försöka hitta en liksom bakgrunden till det här. Vad är det som orsakar det här?
Ja.
Och det är ju först när du hittar det som du kan liksom börja få någon ordentlig vård.
Just det.
Och det är ju det som verkligen saknas när du inte får någon samtal. Utan du får en kvart. Mm. Och den läkaren, han vet ingenting. Och han tittar bara efter det. Ja, ta fram listan. Ska vi ta det här preparatet?
Vad har du för bild, Lena?
Dels skulle jag önska att man frågade oss innan man fattade beslut. Och inte att vi behöver komma efteråt.
Ja.
Om vi säger nu att regeringen eller någon arbetsmarknadsorganisation, någonting.
Mm.
Nu har vi en idé. Vi vill ändra vårt regelverk. Hur bedömer ni att det skulle fungera? Vad skulle det få för konsekvenser? Det skulle spara väldigt mycket tid och resurser för alla parter.
Just det.
Och sen så skulle jag såklart vilja att människor inte studsade omkring mellan olika myndigheter och instanser. Det är hopplöst. Folk åker runt mellan sjukvården, Försäkringskassan och socialtjänsten.
Du menar de som är sjuka nu alltså? Eller?
Ja. Ja. Och mellan olika sätt att försörja sig.
Mm.
Man blir utförsäkrad från Försäkringskassan och då ska man hamna hos försörjningsstöd.
Just det.
Och då kommer socialtjänsten och ställer en massa krav på ofta rätt knäppa insatser som man måste ställa upp på när man mår jättedåligt. Och så får man såklart ännu mer ångest när man inte vet hur man ska ha pengar till räkningarna nästa månad. Det där är helt galet. Mm. Ska man kunna återhämta sig från psykisk ohälsa så ska man ju vara trygg i att man faktiskt har en grund att stå på.
Ja.
Och en fast summa i plånboken varje månad.
Mm.
Det måste få ta tid.
Mm.
Det var väldigt annorlunda för 20-30 år sedan.
Okay.
Då gick det faktiskt fort. Då kunde man liksom repa sig i hyfsad lugn och ro. Jag fick mina 4 år.
Ja.
Men tar det tid så får du tid.
Mm.
Och så fick jag arbetsträna och lite praktik och så. Mm. Sen slutade jag med att jag skaffade mig en högskoleutbildning och kom tillbaka den vägen.
Mm.
Idag så är man ju så stressad. Mm. Bara liksom över att om si och så många veckor så går mina dagar hos kassan ut.
Mm.
Och sen vill socialförvaltningen att jag ska gå på någon praktik eller aktivitet eller söka jobb eller vad det är.
Mm.
Det blir vansinnigt.
Mm.
Man orkar inte.
Nej. Kanske en liten trend i samhället att allt ska gå så fort.
Ja, det kan man lugnt säga.
Mm.
Sen är det också det att många hamnar ju utanför på grund av att de inte får en chans. Liksom, när du inte är 100%, varför måste du jobba 100%?
Mm.
Jag menar, som du säger, många år sedan när jag började arbeta, jag vet, då var det personer som med missbruksproblem, men de fick ändå jobba, de hade sitt, men de klarade av att göra det de klarade av.
Ja, precis.
Och då var de inte utförsäkrade, de hamnade inte utanför i samhället, de hade klarat liksom av
den procenten de klarade av. Ja.
Om alla fick den chansen liksom att, för det liksom att hamna utanför arbetsmarknaden, dels så får alla krav från myndigheterna, men så tappar du ju sociala umgänget och allting det där.
Mm.
Det hjälper ju inte till frisknandet. Fick du möjlighet att jobba där du kan, så skulle det hjälpa tillfrisningsprocessen väldigt mycket.
Ja, för jag tänker det du säger nu och som jag tänker själv också, det är att vi alla behöver vara en del av ett sammanhang. Dels kan man vara i en förening, men du behöver ju också, det nämnde du också Lena, en trygghet, och kan man då få börja, ja men jag skulle kunna jobba 20% i varje fall. Att också då komma, och som du säger, man får jobba kompisar, man är i ett sammanhang och man känner att man är behövd de där. Och sen sakta öka kraven då. Vad man nu orkar, förstås.
Ja, men
i den bästa av världar.
Och kommer man aldrig komma tillbaka till 100%, ja men då kan jag väl få jobba mina 70, 80 eller 60 vad jag klarar av.
Ja, precis.
Istället för att vara helt utanför.
Ja, jag tänker alla tjänar ju på att man bidrar på något sätt.
Men visst, det är ju det regeringen säger, men ändå ger de inte de som hamnar utanför chansen.
Nej, precis. Mm.
Och det är klart att alla människor vill ju jobba. Alla vill ju ha en delaktighet och ett sammanhang. Mm. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att det skulle vara något betydande antal personer som tycker om att ligga hemma och kolla på Netflix hela dagarna.
Ja.
Det är kul ett tag, men det blir väldigt fort väldigt okul.
Mm.
Och det är ju en skön känsla att komma hem efter ett arbetspass.
Ja.
Som kan vara 1, 2, 3 timmar eller 8.
Ja, precis.
Men inte 10 eller 12.
Nej, precis. Det man klarar av. Mm. Ja. Ja. Om ni fick drömma er vidare, liksom, vart ser ni att OSS som förening befinner sig om vi ska säga 2030, om 7 år?
Alltså, vi vill ju såklart bli större.
Ja.
Vi har ju bara ungefär 1000 medlemmar nu.
Ja.
Och om vi säger var fjärde svensk, ja, då är det ett par miljoner.
Mm.
Men det kommer vi ju såklart inte få. Det är omöjligt. Men det skulle kunna vara dubbelt så stora åtminstone.
Mm.
Minst.
Mm.
Och sen så vill vi komma norr om Gävle.
Ah, okej. Okay.
För det är faktiskt vår nordligaste lokalförening.
Ah, okay.
Vi har jobbat jättehårt mot till exempel Sundsvall, Östersundsregionen.
Mm.
Det finns ju stora universitet, både i Umeå och Luleå.
Ja, absolut.
Där finns det säkert jättemånga studenter som går och fryser och kommer från andra orter i landet och mår jättedåligt.
Mm.
Men vi får inte ihop det.
Nej.
Jag vet inte varför. Vi har verkligen testat.
Mm. Precis, hitta någon väg uppåt.
Ja. Mm. Jag tänker, om någon i någon liten, på någon högskolekorridor någonstans,
ja,
sätter igång något, då finns det ju säkert ett underlag.
Absolut.
Men det är ju väldigt svårt för oss från Stockholm att sitta och pendla så långt norrut. Gränsen för vad man orkar går väl någonstans för 20-30 mil.
Ja.
Utan det skulle behövas lokala förmågor.
Mm. Precis, det kanske finns någon förening längre norrut som skulle kunna hjälpa till på något, ja, sätt, tänker jag, där man kan stötta er på något sätt. Ja.
Och vi testade faktiskt med digitala plattformar,
ja,
under pandemin.
Ja.
Så tänkte jag, men då får vi folk åtminstone träffas i rutan.
Ja.
Men tyvärr är de ute i sanden.
Ja. Ja, då håller vi tummarna för det.
Mm.
Nu är vi nästan, börjar vi närma oss slutet. Är det någonting ni känner så här, men det här måste vi berätta om OSS, eller som ni vill dela med er, som vi inte har pratat om just nu? Har ni fått?
Jag har kommit till en grupp som vi inte, ja, har sett så mycket förut, och det är äldre personer med nydebuterad psykisk ohälsa.
Okej, okay, ja.
Jag vet inte var de har befunnit sig förut, men de har varit ganska osynliga.
Ja.
Det är personer som är sådär 70 år.
Mm.
Jag fick panikångest för ett halvår sedan. Jag vet inte vad jag ska göra.
Ja.
Och det funderar jag väldigt mycket på vad det beror på. Är det så att de har funnits hela tiden men inte syns? Eller är det så att det har hänt någonting? Är det så att det är någonting i samhällsutvecklingen eller någonting som gör att fler äldre känner större utanförskap och därmed mår sämre? Eller, ja, jag vet, ja, inte.
Intressant fråga. För det, man lyfter ju också väldigt mycket nu äldre psykisk hälsa eller ohälsa då. Så att det kanske ligger någonting i det, som du säger, att någonting har förändrats för de som går i pension och åldras. Jag kan tänka mig bara en sak som jag tänker själv, att det är en stor omställning, just som vi pratade om, att ha ett sammanhang. Man går till jobbet och så helt plötsligt bara, ska du inte gå dit? Vilket sammanhang har du då? Tänker jag. Men ja, intressant.
Mm. Sen en positiv sak som jag inte vet, det är inte klart ännu, men samsjuklighetsutredningen. Du pratar om personer med beroendeproblem.
Mm.
Och tidigare har ju många människor, alltså många börjar ju med självmedicinering.
Precis.
De mår jättedåligt, ja, och så upptäcker man att det blir lite lugnare om jag tar lite ditten datten.
Ja.
Och sen hamnar man i beroendevården.
Mm.
Och då missar man den psykiska ohälsan som ligger under. Och så blir det svarte petter, man är inte välkommen i beroendevården för man mår för dåligt psykiskt, och man är inte välkommen i psykiatrin för man har ett missbruk.
Mm.
Ja, men då samlar vi allting. Det är det som är tanken med den här utredningen.
Mm.
Så att inte folk snurrar omkring i den spiralen också, att man åker fram och tillbaka och hit och dit. För det kan gå riktigt illa.
Mm.
Och det tycker jag är ett bra initiativ ifrån våran demokratiska högsta nivå.
Mm.
Att man verkligen ser, ja, men det här ska vi göra någonting åt.
Ja, precis. Ja, för det behövs ju båda sakerna samtidigt, som du säger.
Ja.
Ja.
Samma person måste kunna få vård från båda instanserna.
Ja, precis.
Mm. Något som vi pratar om här i Västmanland är liksom, vi är ju många små föreningar som för olika typer av psykisk ohälsa.
Mm.
Och att vi hade möjlighet att samarbeta enklare på ett bättre sätt. hade ju gagnat oss allihop. Vi har träffar var 14 dag, men det kan vara långa 14 dagar om man mår riktigt dåligt.
Ja, just det.
Men det var vi mäktade med då som skötte det här. Men vore vi flera som gick ihop då skulle vi kanske kunna ha en lokal där vi har träff varje dag.
Mm.
Till exempel.
Det.
Det hade ju varit positivt.
I Stockholm kan man faktiskt gå 4 dagar i veckan om man vill och är väldigt sugen.
Ja.
Men det är nog ingen som skulle orka. Men vi har aktiviteter måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Men Stockholm är ju väldigt mycket större än Västerås.
Ja,
det är en skillnad.
Det. Ja.
Det är en jättestor skillnad.
Ja, precis.
Om jag skulle få önska mig en sak på övergripande nivå.
Ja.
Ett mänskligt arbetsliv. Det är helt galet och värre blir det.
Mm.
Jag är 63, så jag är ju ganska nära pensionen. Och jag ska säga att det är jag väldigt tacksam för.
Mm.
För när man ser unga som söker jobb, alltså man får ju ett personlighetstest för ett jobb som servitör.
Mm.
Alltså det är helt galna nivåer. Och så studier, det är jättehöga krav på studenter. Mm. De ska ha liksom högsta betyg på alla delkurser och vad det är.
Mm.
När jag gick socialhögskolan så kunde man bli godkänd eller underkänd. Punkt.
Mm.
Och då hade man ju inte en sån här galen stress.
Nej.
Och man sökte ett jobb, man skickade in ett papper och så kom man på en intervju och så fick man det eller också fick man det inte.
Mm.
Man fick inte hem en blankett med 37 sidor och ett digitalt formulär man skulle fylla i.
Mm.
Det är en hemsk gallringsprocess och sen när man väl får jobbet, ja då är man provanställd i några månader och är jättenervös. Och så är det gigjobb. Tillfälliga anställningar, jättestressande. Man bäddar för utmattningsdepressioner och ångest.
Precis. Och väldigt få ska göra väldigt mycket. Liksom.
Ja.
Det var en bra önskan. Se över. Så att alla har, och som ni var inne på tidigare också. Jag kanske kan jobba 60%, det är det jag klarar. Men då behövs jag på de 60, liksom, att det finns... Att vi tittar mer på individen handlar det väl om egentligen. Ja, tusen tack att ni ville vara med och berätta om OSS. Jag antar att ni har en hemsida också. Ni får jättegärna tala om den för lyssnarna som sitter och tänker var kan jag hitta den här föreningen.
Riksförbundet har adressen angest.se.
Ja, och vad har ni, Göran?
Ja, angestvestmanland.se.
Bra, och där står de mer ett öppet hus också, eller? Så om man vill kolla.
Ja, där står det lite mer allmänt. Och, men vi har ju en Facebook-sida då, som det finns länk från hemsidan.
Ja.
Där står det, lägger vi ut när vi har öppet hus och sånt där.
Ja, toppen bra. Tusen tack, hörni. Tack till dig som lyssnat. Vill du veta mer om vår podd och lyssna på fler avsnitt så tycker jag att du ska besöka vår hemsida som är www.bagagetpodcast.se.